lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen @darub.se. Du lyssnar på Spotlight nummer 3, vecka 7, 2023.
Veckans löpsedel i Spotlight.
Och vi inleder med Aktuellt.
Nej, men jag tänker att man kan förvänta sig en väldigt varm och rolig och gripande föreställning om att vanliga människor har varit med om ganska fantastiska saker och att det finns fantastiska berättelser runt omkring oss i vanliga samhället.
Premiär 4 mars i Sundsvall för pjäsen Avgörande ögonblick med Teater Västernorrland. En pjäs som går på turné i länet i mars och april. Teaterchef Kristoffer Berglund intervjuas. Upplys arrangörer om att ansöka om bidrag för att göra kultur tillgänglig.
Och tanken är ju att arrangörer som har kulturarrangemang och vill göra dem mer tillgängliga kan söka max 20 000 för att konkret anlita en syntolk eller teckentolk exempelvis. Det kan ju också vara att man vill kanske möjliggöra att människor som talar ett annat språk tar del av kultur.
Det säger kulturchefen Maria Oldenmark vid Region Västernorrland. Hon intervjuas i detta inslag. Därefter tips på syntolkade tv-program i TV4 Play. Porträttet.
Alltså jag hoppas att de här skärpta lagkraven, alltså att man får upp ögonen för det med tillgänglighet mer och mer och att syntolkning bör användas, men varför inte vid universitet, högskolor, utbildningar av olika slag. Folk som har behov finns överallt.
Det säger Anna-Karin Magnusson Åström som nyligen debuterat som syntolk och ingår i konstellationen Syntolkar i Västernorrland. Telegram. Paraidrottaren Sebastian Modin i SVT:s talkshow Carina Bergfeldt. Nytt konstverk i nya onkologicentrum vid Sundsvalls sjukhus som invigs den 27 februari. God och nära vård, Västernorrland. Bidragsstöd för jämlik hälsa. Personlig hälsocoach vid Region Västernorrland hjälper länsborna att äta rätt och motionera mer. Följt av ett boktips till stöden skiljer oss åt. Kulturnyheter. Turnéplan för pjäsen Avgörande ögonblick. Reportaget.
Hej. Då har jag då skrivit som en rubrik, besök hos ögonläkaren. Och sen en liten emoji med två stora ögon. Syndaren var precis likadan som tidigare. Inga förändringar, vilket är bra. Synskärpan och linsen fungerar som vanligt. Vi pratade även om förlossningen, om att det skulle finnas några hinder. Bebisens ögon kommer att kontrolleras. Det görs på alla och jag skulle vara förberedd att barnläkaren möjligtvis kommer att vilja skicka remiss för honom till ögonmottagningen bara för att vara säker. Med andra ord, det gick bra idag och jag känner mig glad och lättad.
Synskadade Sara har skapat ett Instagram-konto. Anslagstavla. SRF Härnösand inbjuder till årsmöte. Häng med till E-Street och njut av artisten Claes Norberg. 8 biljetter kvar. Kontakta kulturombudet Marianne Bergman snarast. Syntolkad film och teater i mars i Sundsvall. SRF Örnsköldsvik inbjuder till årsmöte. SRF Sundsvall kallar till årsmöte. Tipsa redaktionen för Spotlight om bra idéer till kommande reportage. och så innehållet i nästa nummer av taltidningen vecka 9. Sist redaktionsrutan. Och ni som läser Spotlight redan idag den 14 februari en tisdag vet säkert redan om att det idag är Alla hjärtans dag. Och nästa tisdag den 21 februari, ja då är det fet tisdag, alltså dags för semmeldagen. Och nästa taltidning publiceras om 2 veckor och jag säger på återhörande.
Aktuellt.
Nu ska vi besöka byggnaden för scenkonst Västernorrland i Sundsvall. Och vi ska träffa Teater Västernorrlands teaterchef.
Ja, det här är ett avgörande ögonblick. Jag sitter här bredvid teaterchefen Kristoffer Berglund som ska just berätta lite grann mer om teaterföreställningen Avgörande ögonblick. Och det är en speciell bakgrund till den föreställningen kan man säga.
Ja, vi har arbetat med föreställningen Avgörande ögonblick i ungefär 2 år. Allt startade med att vi i samarbete med Sveriges Radio, P4 Västernorrland, eftersökte västernorrlänningarnas avgörande ögonblick i livet. Det här har vi gjort vid flertal tillfällen i radio. Man har också kunnat skicka in via mail, via formulär på vår hemsida, och vi har fått in massvis med avgörande ögonblick, ungefär 100 stycken. Och det är avgörande ögonblick som är roliga, men också som är väldigt gripande. Och vanliga människor här i vårt län tenderar ju att vara med om ganska fantastiska saker. Så av de här över 100 berättelserna så har dramatikern och regissören Rasmus Lindberg, han var senast på teatern och gjorde En handelsresandes död 2021. Av de här 100 så har han tagit ut ungefär omkring 30 avgörande ögonblick och satt ihop till en teaterföreställning i 2 akter. Här får vi följa de här berättelserna i mindre format och vissa tar större plats och är längre. Och det är 4 skådespelare som går in och ut ur de här rollerna hela tiden.
Och den här ska ju då som sagt ut på turné också och sen återvända till Konsertteatern i Sundsvall.
Ja, vi turnerar i hela länet. I alla kommuner, i vissa kommuner spelar vi 2 föreställningar. Och när Teater Västernorrland turnerar i länet så gör vi det alltid i samarbete med olika arrangörsföreningar. Så det enklaste för att hitta biljetter det är att titta på Teater Västernorrlands hemsida. Men man hittar ju också all info tillsammans med arrangörsföreningens andra föreställningar.
Mm. Och på tal om arrangörer, då är det ju viktigt att känna till det här med syntolkning och vad man kan få för stöd där om man vill ha syntolkad föreställning.
Ja, vi har ju ett väldigt bra samarbete med SRF och syntolkarna här i länet. Så vid föreställningarna i Sundsvall, eller vid en föreställning i Sundsvall, så ger vi syntolkning. Och i länet så är det arrangörsföreningens ansvar att se till att det kan finnas en syntolk om det behovet finns. Så har man behov av syntolkning någon annanstans i länet i den här föreställningen så rekommenderar jag att man tar kontakt med den arrangörsförening som finns angiven på vår hemsida. Och om de inte själva har koll på det, det borde de ha, men så får man gärna påminna dem om det tillgänglighetsstöd som finns på regionen just för syntolkning.
Mm. Och det är kulturenheten då på regionen som ansvarar och informerar om just detta. Vad mer kan vi säga om den här föreställningen? Jag har observerat att ni har varit ute på olika orter nu under januari månad och testat och spelat upp ett litet stycke ur föreställningen och testat bland annat det här med dialekt.
Ja, det är ju en viktig aspekt. Föreställningen ska spelas helt på, delvis i alla fall, på västernorrländska dialekter från alla delar av länet. Så skådespelarna ligger ju i hård träning för att lära sig Örnsköldsviksmål och hur man pratar i Ramsele eller i Överturingen eller liknande. Men på Teater Västernorrland har vi haft en strategi länge att vi vill jobba mycket med transparens och delaktighet och finnas ute där människor finns på riktigt. Så då har de här öppna repetitionerna i samarbete med Ånge bibliotek, Sollefteå bibliotek och nu tillsammansverksamheten i Nordingrå varit jätteviktigt. Så vi har repeterat helt som vanligt framför publik. Man har fått ställa frågor, vi har testat vissa saker och sen har det lett till jättefina samtal om både de avgörande ögonblicken, om dialekter och om deras ort. Så det har varit jättefint. Det är ju en speciell form också. Det kanske man har varit med om förut, men man sitter ju alltså i en fyrkant runt spelplatsen och skådespelarna spelar i mitten. Så det är en väldigt intim föreställning där man verkligen kommer nära skådespelarna.
Så det är inte så mycket rekvisita?
Ja, det kommer in en hel del. Det finns ett hjärta som vår attributmakare har skapat. Estonia-båten är med också i ett avgörande ögonblick. Så det är en sjukhusbår vet jag med. Så det är en del ändå. Mm.
Och vilka är då de fyra kändisar?
Ja, för länspubliken är det absolut kändisar. Vi ser Gisela Nilsson, Viktor Wigart, Ellen Henning Örström och Kai Ahlgren. Och alla de har jobbat på teatern förut, varav Gisela Nilsson kanske längst sedan 1990. Det ska ju sägas att avgörande ögonblick har haft en förlaga. Alltså i Norrbotten 2015 så gjorde man ett likadant projekt som Rasmus gjorde. Alltså där man efterlyste norrbottningarnas avgörande ögonblick i livet. Där blev det en toksuccé. Spelade för helt fulla hus och kom faktiskt tillbaka en till säsong och spelade en massa föreställningar. Så den konceptet funkar.
Har du någonting mer att säga om just den här föreställningen?
Nej, men jag tänker att man kan förvänta sig en väldigt varm och rolig och gripande föreställning om att vanliga människor har varit med om ganska fantastiska saker och att det finns fantastiska berättelser runt omkring oss i vanliga samhället.
Mm. Så det är en hyllning till västernorrlänningarna?
Det är det verkligen, och deras avgörande ögonblick. Mm.
Ni hörde Teater Västernorrlands teaterchef Kristoffer Berglund och jag som träffade honom heter Annette Strandqvist.
Många av er synskadade som är läsare av Spotlight har ju tagit del av att vi har haft en hel del inslag om syntolkar i Västernorrland och syntolkning som främst äger rum i Sundsvalls kommun. Men ni i föreningar i övriga länet kan hjälpa till att upplysa arrangörerna om att äska pengar till tillgänglig kultur. Det finns ju bidrag att ansöka om för att tillgängliggöra kultur på olika sätt. Dels genom syntolkning men även dels genom teckentolkning. Jag har ringt upp Maria Oldermark som är kulturchef på Region Västernorrland som vill uppmana er synskadade i Västernorrland att faktiskt ta kontakt med arrangörerna för att informera dem om hur det här går till och att de faktiskt kan tillgängliggöra kultur. Hur är det tänkt att det här ska gå till, Maria?
Ja, det är så att det finns medel att söka för ökad tillgänglighet. Och tanken är ju att arrangörer som har kulturarrangemang och vill göra dem mer tillgängliga kan söka max 20 000 för att konkret anlita en syntolk eller teckentolk exempelvis. Det kan ju också vara att man vill kanske möjliggöra att människor som talar ett annat språk tar del av kultur.
Och kultur, det kan handla om allt från teater och utställningar och andra typer av evenemang.
Ja, precis. De enda villkoren vi har är att man ska se till att nå ut i rätt kanaler. Och att man ska planera i god tid så att det finns möjligheter för olika målgrupper att nås av arrangemanget och planera hur man tar sig dit.
Vart ska då arrangörerna vända sig? Och finns det något formulär som de kan ladda ner från regionens webbsida till exempel?
Så går man ju in på rvn.se och så enkelt kan man ju helt enkelt söka på kulturstöd. Eller så tar man kontakt med till exempel vår kultursamordnare Sofia Lundin. Och så får man hjälp med att hitta ansökningsformulär.
Och hur lång kommer då handläggningstiden från att den här ansökan från arrangören har kommit in till att de då får pengarna så att säga och kan genomföra den här satsningen?
Vi brukar tänka max 3 veckor. Och här är det ju en löpande ansökan under under året. Så det är inte så många som söker samtidigt. Så det börjar gå ganska fort bara man uppfyller villkoren. Men vi hoppas ju att fler söker och att det blir möjligare fler tillgängliga arrangemang.
Så vad blir din uppmaning då till exempel funktionshindersföreningarna som har behov av både syntolkning och teckentolkning eller en tolk på främmande språk?
Ja, men det är ju helt enkelt att tipsa, att ta reda på vem som arrangerar. Och är det då en konstutställning eller en konsert eller någonting som man vill ta del av, så hör man av sig till den arrangören och säger: vet ni om att det finns det här stödet att söka? Och det är inte svårt att söka, så jag tänker att arrangörerna kan våga anlita till exempel en syn- eller teckentolk för första gången om man inte har gjort det tidigare.
Tillgänglighetsbidraget alltså, och arrangörerna kan då direkt vända sig till Region Västernorrland, till kulturenheten, till kultursamordnare Sofia Lundin. Växeltelefonnumret är 06 11 80 1000. Och jag som ringde upp Marie Oldemark heter Annette Strandqvist. Så ska vi presentera några tips på syntolkade program och serier i TV4. tv4play.se/program/tv4-tolken. Där finns just nu nyinspelade program från 2023. Renés brygga, Mandelmans gård, Talang och Marco och Irma. Ytterligare syntolkade program från 2022. Agnetas nyårskarameller, Kungahuset, Bonde söker fru, Sagan om Stenmark i 3 delar, Expeditionen i 8 delar. Hela Sverige bakar, som också är en serie, och tv-programmet Idol. På TV4-tolken alltså. På tv4play.se.
Porträttet.
Nu ska vi få träffa en nybliven syntolk som heter Anna-Karin Magnusson Åström. Och hon bor i Sundsvall. Och jag tänkte du ska få börja med Anna-Karin och berätta lite grann om vem är du?
Jo, som sagt, Anna-Karin heter jag ju. Flyttade till Sundsvall i slutet på 90-talet från Örnsköldsvik för att börja läsa journalistlinjen, den 3-åriga här i Sundsvall. Sen så blev jag kvar, träffade man, fick 3 barn, hus och hund. Och inte Volvo, men en annan bil. Så att jag blev kvar och till vardags nu så... Jag är kommunikatör, jobbar på Sundsvalls kommun. Men just nu så jobbar jag på Myndigheten för digital förvaltning. DIGG, blev inlånad här ett år för att jobba med intranät och lite andra kommunikationsfrågor. Jag är 53 år och tycker att språk i alla former det är det jag gillar. Och nu det muntliga då, som nybliven syntolk.
Och den klassiska frågan i Spotlight är: hur ser du ut?
Ja, just det. Jag är ganska kort, lite mullig, och sen så har jag en, ska man säga, parsliknande frisyr. Grundfärg är numera vit, men eftersom jag använder henna mörkrödbrun, så att mörkrödbrun pars, glasögon med ganska svarta plastbågar. En piercing i näsan har jag också faktiskt. Sen har jag en del tatueringar.
Ögonfärg?
Ja, ögonfärg står i passet att de är melerade. Så att ibland så ser de blåa ut och ibland så kanske de ser lite gröna ut.
Och hur brukar du oftast klä dig?
Jag brukar oftast klä mig i svart. Och eftersom jag tycker att längre tuniker är rätt bra för att dölja den här lilla mulligheten, så har jag ofta tuniker och svart, kanske lite mönstrat, något grafiskt mönster. Älskar V-ringning angående tröjor.
Och förutom att du är nybliven syntolk så är du också nybliven fru.
Ja, vi är ju faktiskt ett år nu. Efter att ha varit tillsammans 19 år så beslöt vi att snabbt och lustigt gifta oss. För att inte det skulle hinna bli 20 år som ogift. Så att vi slog till, vi gifte oss faktiskt dagen för en nyårsafton i fjol.
Och därav mellannamnet Magnusson.
Ja, det blev världens längsta namn. Men jag ville bevara mitt Åström. Och så klämde jag in ett Magnusson framför. Eftersom resten av familjen heter Magnusson. Även barnen då. Tänkte jag burit ungar i 9 månader. Jag har 3 barn. Så må väl de få hans efternamn.
Och hur kom det sig då att du gick den här syntolkningsutbildningen?
Jo, det var ju egentligen så här att när jag jobbade som kommunikatör på kommunen så jobbade jag mycket med webbplatserna, både intranätet och externa webbplatsen. Och det är ju skarpare regler om tillgänglighet, ja, fantastiskt bra nog. Så var det ju mycket sånt arbete vi höll på med. Och då kom vi ju in på syntolkning och funderade kring det på samma sätt som undertexter, filmer och sådär. Jag blev liksom nyfiken. Och sen var det en kväll när jag tänkte att ja, jag googlar runt och liksom hamnade då på Fällingsbro, syntolkningsutbildning. Och på vinst och förlust så tänkte jag att jag slänger en ansökan. För det kanske jag kan göra parallellt med att jag jobbar som kommunikatör på kommunen och har användning för, eftersom jag jobbar med kommunikation. Efter diverse inträdesprover så kom jag in och det var det bästa jag har gjort. Det var en fantastiskt rolig och givande utbildning, även om den hölls ju digitalt på grund av pandemin.
Hur lång var den och hur var den upplagd?
Ja, den var 1 år och sen så var det då vissa lördagar och måndagskvällar som jag hade utbildning. Och det var ju alla möjliga olika spännande genrer vi fick lära oss syntolka och vilka uttryck och den vikten av att kunna snappa upp synonymer och vad man ska beskriva.
Måste man ha stort ordförråd?
Nej, man kan nog lära sig längs vägen. Det är ju en stor skillnad också på att göra en live-syntolkning och till exempel att skriva syntolkningsmanus. Så det var intressant vilken ofantlig tid det kan ta att få till att komprimera ihop de bästa orden för just den lilla luckan liksom där du kan säga någonting. Och hur man kan vrida på meningar och hur man kan tänka. Ja, med språket lite. Alltså eftersom jag läser journalistlinjen tycker jag det är kul att använda ord på det här viset. Mycket går ju kanske igen hur du ska säga, hur du ett aktivt språk, beskrivningar. Ja, men vad man ska tänka på just när det gäller att få in. Och hur du kan vrida och vända på meningar och så. Så det tyckte jag var kul. Men den tiden för att hålla på med syntolkningsmanus tror jag inte att jag har nu just idag. Men det finns många möjligheter inom syntolkning.
Så ju bättre förberedd en syntolk är, desto bättre får den som lyssnar ut av hela tolkningen?
Ja, absolut, så är det ju.
Men vad är då svårast med att vara syntolk?
Ja, jag tycker just det här att man är så otroligt rädd att förstöra någonting, att spoila vad som händer och berätta för mycket i introduktionen. Det tycker jag är lite pirrigt. Sen är det ju, man vill ju inte prata över prat eller någonting som hörs. Ibland så måste man ju göra det, men man får välja. Det är väl att hitta de här, just hitta de här perfekta luckorna och att kunna lägga lite före så att man slipper klippa in, prata sönder någonting senare. Och att inte förstöra någonting genom att berätta för mycket i introduktionen.
Och bio, ja, där går ju alltid lite snabbare än på teaterscenen.
Ja, jo. Och ibland kan man väl ha tur och kanske kunna se biofilmerna flera gånger före. Men ofta kan det ju vara så att du går en biovisning och sen ska du syntolka den nästa gång. Men jag tror att man får vara öppen för att göra misstag också. Och göra så gott man kan och försöka rädda upp situationer med att säger man fel så får man rädda upp det vid nästa lucka.
Är varje syntolkning en ny utmaning?
Ja, men det var bra. En bra sammanfattning från din sida tycker jag.
Syntolkarna i Västernorrland som består av dig, Inger Melén och Ingela Hofsten.
Jajamän, det stämmer.
Och du har också gjort debut vad jag har förstått med Bonusfamiljen här vid årsskiftet.
Ja, det var det första jag syntolkade live. Sen har jag varit assistent lite grann, men precis. Det var kul, men det var väldigt många namn. Eftersom inte jag följt serien på tv så kände jag att kvällen före så... För jag såg ju bion då en gång och låg och rabblade namn i huvudet för att kunna komma ihåg dem. Ja, men det var bra. Ja, jag gjorde mitt bästa och det gav mer smak.
Är det någon längre planering för din del när det gäller syntolkning här framöver?
Ja, vi har ju en planering. Alltså det är ju, vi tar ju fram förslag som vi bollar med SRF. Och sen så får vi se vad de tycker är intressant. Sen så försöker vi fördela de uppdragen mellan mig och Inger och Ingela. Så att jag vet inte vad mitt nästa konkreta uppdrag blir, men jag ser fram emot att göra någonting. Sen är det ju så att jag jobbar ju heltid, så att det här blir ju, ja, när det fungerar och få till.
Men är det bara bio och teater som ni syntolkar?
Ja, det har varit, alltså sen jag kom med i bilden så har det varit mest det. Men utomhusteatrar, ja, egentligen så det går ju att syntolka allt. Det är ju bara fantasin som sätter gränser. Det skulle ju gå att syntolka evenemang på stan, allt möjligt. Föreläsningar. Vi syntolkar det som det finns intresse för att syntolka helt enkelt. Ibland kanske det blir i kombination med syntolkning, ledsagning, lite så. Men som sagt, bioteatrar har det varit mest sen jag kom in i bilden. Mm.
Och det är då, om jag har förstått rätt, oftast SRF i Sundsvall som engagerar er så att säga. Det är lite svalt i övriga länet.
Ja, så uppfattar jag det. Vilket är lite synd.
Så vi får bara uppmana alla som lyssnar på det här inslaget att fundera kring det här med syntolkning och kontakta er helt enkelt.
Ja, absolut. Mm. Det tycker jag.
Men hur ser framtiden ut när det gäller just syntolkningsverksamhet i Sverige? Har du något grepp om det?
Alltså jag hoppas att de här skärpta lagkraven, alltså att man får upp ögonen för det här med tillgänglighet mer och mer, och att syntolkning bör användas. Men varför inte vid universitet, högskolor, utbildningar av olika slag. Jag menar, folk som har behov finns överallt. Och vi måste ju vara så tillgängliga som möjligt. Jag tänker på sportevenemang. Där har jag en som gick syntolkning, den här kursen med mig, som tolkar fotboll. Syntolkar fotboll nu. Och jag menar, idrott. Eller det här med en annan som jag känner som, hon är en, vad ska man säga, en springande ledsagare slash syntolk. Hon kanske kommer att följa med på något maraton i New York med en grupp synskadade. Alltså det behövs, jag tror att man får vara öppen för nya områden och inte bara tänka bioteater.
Nåväl, Anna-Karin. Hur ska vi nu avrunda den här intervjun?
Jag tycker att vi ska uppmana alla som lyssnar att använda de resurser som finns i form av syntolkning och vara kreativa i form av att komma på vad användningsområdena kan vara. Även kanske tänka att vi är flyttbara, så vi skulle kunna röra oss från Sundsvall om behov finns.
Och jag som träffade Anna-Karin Magnusson Åström heter Annette Strandqvist.
Telegram.
I talkshowen Carina Bergfeldt i SVT 1 den 3 februari gästade synskadade paraidrottaren Sebastian Modin TV-soffan. Skidåkaren och skidskytten Sebastian Modin från Östersund är en av de främsta paraidrottarna i Sverige. Sebastian skördade stora framgångar för Sverige under para-VM där han tog 4 medaljer varav 2 guld. När Modin föddes hade han bara 10% syn och efter en operation försämrades synen ytterligare. I talkshowen berättar han om ögonoperationen som gick snett. Men när jag var 6 år skulle jag göra operation på mitt öga som var mitt bästa öga. Jag hade problem med högt tryck, säger Sebastian Modin. Då kom laseroperationerna och det var nytt och skulle vara bra. Men det var det inte. Hela ögat förstördes och när jag var 10-12 år så försvann det mesta på högra ögat också, säger han i intervjun. Programmet finns nu att se på SVT Play för er som missade tv-programmet. Det nya onkologicentrum vid Sundsvalls sjukhus kommer att öppna i mars i år. Här kommer det att bli dagvård och mottagning för cancersjuka. Nybyggnationen resulterar i 4 000 kvadratmeter
med ändamålsenliga lokaler. Onkologicentrums entré kommer att finnas på sjukhusets västra sida och där kommer även strålmottagningens patienter att gå in. På markplan finns mottagningen och även reception, personalutrymmen och administrativa ytor. Och på det övre planet kommer dagvården att hålla till. Redan den 27 februari invigs de nya lokalerna. Konstnären Fredrika Linder har fått gestaltningsuppdraget och hennes konstverk finns nu monterat på en vägg i ljusgården vid onkologens entré. Hennes konstverk består av 5 delar. Konstverket är framställt av blåst, smält glas samt metalldelar. Jag vill förmedla skogens sköna kaos, idérikedom och liv. Träd, blommor och buskar i olika formationer och färger. Ett verk som kan upplevas från båda våningsplanen där detaljrikedom och materialet kan ses på nära håll och som också bildar en helhet på avstånd, säger Fredrika Linder i ett pressmeddelande på regionens hemsida. Region Västernorrland kan ge pengar i bidrag till föreningar som ansöker om att ordna aktiviteter ute i naturen som gör att invånare i länet rör på sig mer. Det kan vara allt från promenadgrupper för barn till rollatorrally för äldre. Maila Ivona Jakobsson på adressen iwona.jakobsson@rvn.se eller malin.frykman@rvn.se om du har frågor angående detta. Hälsosam online är en hälsosatsning som just nu pågår i Region Västernorrland. Deltagarna får kostnadsfri tillgång till en personlig hälsocoach och en app för att registrera motion och matintag. Varje vecka ger coachen respons och uppmuntran genom en digital kommunikation. Just nu har sjukvårdspersonalen som håller rådgivningssamtal även möjlighet att erbjuda de patienter som behöver ändra livsstil att delta i denna hälsosatsning, som är ett pilotprojekt. I den stressade tillvaro som vi har kan ett digitalt stöd och personlig vägledning vara till god hjälp. Vår hälsosatsning som vi kallar Hälsosam Online erbjuder stöd till dig som behöver förbättra din kosthållning eller motionsvanor, säger Ivona Jakobsson, strateg på enheten för folkhälsa i Region Västernorrland i ett pressmeddelande på rvm.se. Alla som är 18 år och äldre och folkbokförda i länet är välkomna att ansöka om att delta. Det finns dock ett begränsat antal platser. Just nu deltar 100 personer i hälsosatsningen och fram till i mitten av februari har hälso- och vårdcentralerna möjlighet att rekrytera nya deltagare. Pilotprojektet sker inom ramen för den nationella reformen God och nära vård som bland annat innebär att vården i högre utsträckning ska verka förebyggande och hälsofrämjande, att patienten ska ha större inflytande över sin egen vård och att användandet av digitala verktyg i vården ska utvecklas. I Västernorrland är programmet för god och nära vård ett länsövergripande samarbete mellan länets 7 kommuner och Region Västernorrland.
Veckans boktips.
Tills döden skiljer oss åt av Ingrid Elfberg. Polisen Erika sitter fast. Hennes kollegor i Stockholm tror att hon är en hysterisk, opolitlig galning. Men de vet inte vad som händer när ingen annan ser. De vet inte att hennes man Göran, som också är polis, misshandlar henne ofta och svårt. Allt de ser är hans skärmiga personlighet och beklagande leende när han berättar om sin jobbiga fru och får hennes anmälningar mot honom att försvinna. Men en dag får Erika chansen att fly. Hon flyr till Göteborg och tar jobb hos polisen där. Samtidigt som ett mord landar på hennes nya skrivbord ansöker hon om skilsmässa. Men Göran kommer efter henne och snart står Erika återigen ensam mot honom. Och hon inser att den här gången måste hon bevisa vem Göran verkligen är om hon själv inte ska dö. Tills döden skiljer oss åt av Ingrid Elfberg.
Kulturnyheter.
Avgörande ögonblick heter en teaterföreställning som har premiär på Konsertteatern i Sundsvall den 4 mars. Den är 2 timmar inklusive paus. Och den här föreställningen kommer att turnera runt om i Västernorrland och sedan återkomma till Sundsvall. Avgörande ögonblick är en hyllning till livets små och stora stunder, det roliga och tragiska, allt baserat på era berättelser. I över ett år har Teater Västernorrland i samarbete med Sveriges Radio P4 Västernorrland samlat in spektakulära berättelser från hela länets befolkning. Och nu kommer pjäsen baserad på era avgörande ögonblick. Premiär alltså den 4 mars på Konsertteatern i Sundsvall. Därefter ska den ut på turné. 21 mars, Ljustorps bygdegård. 22 mars, Stödehuset. 24, Härnösands teater. 25, Centrumhuset i Ullånger. 28, Folkets hus i Ånge. Den 30 mars, Hulstagård. 1 april på Folkan teater i Örnsköldsvik. 5 april Parken Kupol i Kramfors. Och den 12 april är den tillbaka till Konsertteatern i Sundsvall. Där 7 föreställningar kommer att ges. Klockan 19 och på lördagar klockan 16. 22 april spelas den sista föreställningen i Sundsvall. Och biljetter hittar du på de sedvanliga ställena. I Sundsvall på Konsertteatern kommer den här föreställningen att syntolkas den 11 mars klockan 16.
Reportaget.
Sara Lynnard har startat Instagramkontot Glaukomsara. Det är så hon kallar sig och här delar hon med sig av sina tankar om att leva med sin synskada. Vi träffar henne hemma i Malmö.
Sara, du har ju blivit Glaukomsara. Vem är det?
Ja, vem är det? Det är en vanlig tjej egentligen. Som har växt upp i ett liv som alla andra skulle jag vilja säga. Men någonstans har jag alltid känt att jag har varit lite ensam. Som att jag har haft min ögonsjukdom och min synskada. Så att när jag startade mitt konto på Instagram så var det för att jag ville nå ut till andra och träffa andra människor. Och då fick det bli under namnet Glaukomsara.
Sara Lynnard är 27, från Malmö och startade sitt konto för 2 år sedan. Då visste hon inte att det skulle växa. Att hon skulle få många följare som ville hänga med i det som hon skriver och visar i sina videos. Om sin vardag, om glaukomen, om ena ögat som är bortopererat.
Jag är en person som är väldigt, jag tänker väldigt mycket och reflekterar och liksom jag kände att jag ville ha någonstans att skriva ner detta. Det har aldrig funkat med en dagbok till exempel. Eller så, utan jag ville lägga upp lite bilder och komma ihåg. Här kan du ändå dela med mig av lite saker jag gör. Och då så märkte jag att det liksom började sprida sig lite inom ögonvärlden. Och jag fick kontakt med jättemycket människor. Och då blev det liksom som en morot att men vad kul, då fortsätter jag. Sen har det blivit en liten plattform där inne. Som jag har liksom gjort till min egen på något sätt.
Vad är det för värld som du har skapat där?
Det är, jag har upplevt att det är fler som kan sitta och känna sig väldigt ensamma i sin sjukdom eller om man har sin synskada eller andra funktionsnedsättningar liksom. Och att när man möter andra som ja, man ser att man delar faktiskt väldigt mycket med många, så det har blivit som ett litet community, att om jag skriver ett inlägg och ställer en fråga så är det ganska många som hör av sig och kan svara och bidra med sitt, och så öppnar det för en dialog så att man, ja, man får nya vänner, nya kontakter via den här plattformen då.
Sara tycker det är viktigt att också skriva om det hon gör med vänner, familj och sin pojkvän. Hon vill visa att personer med funktionsnedsättning inte alltid fokuserar på sina svårigheter, även om sjukdomen och läkarbesök finns där. Men nu är det barnet som är i centrum, pojken som beräknas komma på nyårsafton.
I min vardag så, när sjukdomen är bra och stabil, då lever jag på som ingenting nästan. Och när det är någonting som är lite ostabilt, då blir det allt. Då blir det väldigt påtagligt i min vardag.
För du har opererat bort ett öga när du var...
Jag hade precis fyllt 16 när jag liksom fick operera bort ögat. Och det var ju då liksom... Efter ett år det hade varit mycket ostabilt, trycket hade gått upp och ner, ögat hade tagit skada och jag fick ju mycket smärtor. Så man försökte ju rädda det på olika sätt, men till slut var det den enda utvägen att man fick ta bort ögat.
Och nu har du glaukom också i det andra ögat?
Precis, det stämmer. Det här ögat som jag har kvar är väldigt stabilt. Så att det ska nog förhoppningsvis hålla sig ganska bra. Mitt senaste inlägg är då en bild på mig. Då har jag då skrivit som en rubrik, besök hos ögonläkaren. Och sen en liten emoji med två stora ögon. Synnerven var precis likadan som tidigare. Inga förändringar, vilket är bra. Synskärpan och linsen fungerar som vanligt. Trycket låg på 17 som det brukar, vilket också var bra. Vi pratade även om förlossningen, om att det skulle finnas några hinder samt kring vissa läkemedel som man får. Inga hinder eftersom mitt öga är stabilt. Bebisens ögon kommer att kontrolleras. Det görs på alla och jag skulle vara förberedd att barnläkaren möjligtvis kommer att vilja skicka remiss för honom till ögonmottagningen bara för att vara säker. Med andra ord, det gick bra idag och jag känner mig glad och lättad. Det här var ett väldigt positivt inlägg. Det var ju ett roligt inlägg och där fick jag mycket, liksom, det var mycket glädje i det inlägget och många som kommenterade och tyckte det var kul och svarade med hjärtan och så. Men ett inlägg kan ju också vara om jag har haft en tuff period eller funderat på saker eller så. Då får jag kanske mer respons i kommentarer där folk liksom stöttar eller ger tips. Så det kan vara sådana inlägg också. Det kan ju även vara inlägg där jag informerar om saker. Jag har ju ett inlägg här som jag la upp för inte så jättelänge sedan. Det var i samband med att jag skulle börja plugga igen en kurs på universitetet. Och då så skrev jag ett inlägg om Legimus. Och då berättade jag lite om det och vad det ger mig. Lite information som kanske andra inte känner till. Som man kanske kan själv ha nytta av om man ska börja plugga och ha en funktionsnedsättning.
Du använder ju nu bilder, trots att du inte ser så bra själv. Närbilder på dig och din kille. Sen kan det vara en närbild på någon tårta. Eller på ditt ansikte. Eller mat. Lite reseminnen.
Ja, alltså. Jag har faktiskt funderat lite kring det. Jag gillar att futta. Och jag gillar att titta på andra liksom, bilder. Eller folk som tar bilder. Jag kanske inte ser om det är bra kontraster eller bra kvalitet eller så. Men jag gillar liksom färger och gillar känslan av att man fångar ett ögonblick. Till exempel, nu älskar jag hösten för det är så mycket färger och jag tycker det är fint. Och så gillar jag liksom bara att ja, då delar jag med mig det. Och det får bli vad det blir, helt enkelt.
Sara använder som många andra musik för att skapa stämning i sina videos eller reels som det heter på Instagram. Inläggen svänger mellan det lilla och det stora, det lätta och det svåra.
Men det här var ett inlägg som jag skrev i januari detta året. Så det är snart ett år sedan. Då är det liksom rubriken i rädsla för att bli blind i stora bokstäver. För det är det det handlar om. Då liksom dras också uppmärksamheten till att det är där jag kommer att skriva om. För det kan ju vara lite triggande kanske och jobbigt om man själv är en tung period med synen och så. Så jag vill ändå flagga för att det här ska skriva om. Om det är något jag känt under mina år med min ögonsjukdom och efter att jag tvingades operera bort ett öga grundat i den, så har det varit rädsla. Rädsla för att bli blind. Det hände på det ena ögat. Tänk om det händer på det andra. Om det är något jag märkt under tiden jag haft mitt konto här och kommit i kontakt med andra i liknande situationer, så är jag inte ensam. Vi är många som är och har varit rädda. Min uppfattning är att det som gör en mest rädd är maktlösheten. Att man inte vet om eller när det ska ske. Det kan även vara att man inte vågar påbörja en utbildning, ta körkort eller skaffa barn. För man tänker att det inte är lönt om man inte ser i ett senare skede.
Och så fortsätter texten en bit mer.
Mm. Jag lovar, jag ser det inte så lätt. För ibland, när mitt enda öga sviktar, då är jag livrädd. Men när jag har kontroll och känner mig redo för livet, då är den där rädslan något som ligger långt ner i min känslolåda. Och är inte där för att plockas upp. Vi gör så gott vi kan, och mer än det räcker nog. Heja oss som ständigt jobbar med eller mot rädslan. Livet är mer än det. Här fick jag ganska många kommentarer. Att man liksom, tack för att du delar med dig. Vissa skriver om sina egna tankar, att de själv känns samma. Någon som skriver stöttande ord. Att jag är en kämpe. Att de hejar på mig, att jag är stark och klok. Men det tar man verkligen med sig. Ibland är man väldigt rädd för det och ibland är det som ingenting, man bara lever.
Jag läste ett inlägg där du berättade om att du var ute och reste, som jag förstår att du har gjort en del. Och att det var svårt att ta sig fram, att du har förlitat dig mycket på familj och vänner. Att du sen börjat ha mer eget ansvar.
Jag skulle säga att jag är väldigt självständig. Jag klarar mig väldigt bra. Jag har strategier för att kunna liksom orientera mig runt i samhället och göra saker. Det som är väl min stora utveckling då är att när jag var yngre så ville jag aldrig be om hjälp. Så att det blev att jag kanske jag satt och hade jättemycket ångest i flera dagar innan för hur jag skulle kunna hitta den här platsen och tänka om jag går fel och tänka om jag inte kommer i tid. Och det gjorde att man mådde väldigt dåligt. För man ville ju inte misslyckas på grund av sin synskada. Det var ju då det värsta som skulle kunna hända mig. För då skulle det kännas som att hela jag var misslyckad. Men med åren då så har jag fått väldigt mycket hjälp. Dels av min familj och vänner, men även så har jag gått i terapi. För att kunna någonstans acceptera att ja, men så här är det. Alltså de här förutsättningarna har jag. Ska jag gå runt och ha ångest hela livet bara för att jag inte, bara för att jag ska liksom försöka dölja att jag ser dåligt. Med det har jag då lärt mig att kunna fråga. Ett bra exempel är nu när jag skulle börja för några år sedan börja plugga på universitetet. Och min mamma körde med mig dit någon vecka innan jag skulle börja. Och vi gick runt och tittade. Hon visade var man kan gå in i olika lokaler. Hon har liksom hjälpt mig väldigt mycket när jag ska på nya platser. Att ja, men säga att men Sara, säg till så sticker vi dit innan och kollar. Och när jag har märkt, i och med att hon alltid har gjort det. Och jag har märkt hur bra jag har mått av att vara lite förberedd. Jag kan, om jag inte hittar, om jag är i stan och går någonstans, så kan jag faktiskt absolut gå fram och fråga en främmande person om de kan berätta var jag ska gå. Jag kan be om hjälp i klädbutiker om jag inte hittar provrummen. Så kan jag fråga personalen och säga att jag ser inte så bra. Skulle ni kunna visa mig vägen dit? Utan att känna att det är skamset. Så det är nog min absolut största förändring. helt klart. Och det gör ju en mer självständig också ju, eftersom att man lever på och man mår bra, man går inte runt och mår dåligt liksom.
Vad kan man visa upp för andra? Hur mycket vill man berätta om sig själv? Sara har valt att berätta om något som hon själv undrade mycket över när hennes ena öga inte kunde räddas längre.
När jag själv skulle operera bort mitt öga så var jag livrädd för hur det skulle kännas, hur det skulle se ut. Jag trodde att det var att man skulle ha ett stort hål i huvudet och det var äckligt och jag tyckte det var fruktansvärt. Och det skrämde mig nog mest. Alltså det skrämde mig mer än själva att behöva gå igenom operationen. Liksom mer att gud, jag kommer att ha ett hål rakt in i min skalle. Alltså det var verkligen så jag tänkte. Och det gjorde mig fruktansvärt rädd. När jag opererade bort ögat, då önskar jag att jag kanske hade kunnat hitta ett sånt här konto. Där jag kunde se att, jaha, men det, så här ser det ut. Och så här fungerar det. Och man behöver inte alls ta ut den varje dag. Man kanske kan ha i den hur länge som helst. Det är självklart olika och det vill jag också lyfta fram. Att bara för att jag har det ganska lätt med min protes så finns det ju personer som inte har det lika lätt. Men mer liksom generellt att ja, men dela med sig lite av den kunskapen. Och den är även bra för andra. För att jag vet att min familj och vissa mina vänner tyckte det var lite jobbigt i början. När jag opererade bort mitt öga när jag skulle visa första gången hur det såg ut bakom ögat. Att jag märkte att de tyckte det var läskigt. De var rädd för att det skulle vara ja, ett hål i huvudet. Och då fick jag ju liksom övertala dem att nej, men det är inte det, det är inte det. Så att det är också även för anhöriga kanske som ser det här eller grupp som har en person de känner som ska ta bort ögat till exempel.
Vad har du för mål med ditt konto?
Jag har ju redan uppnått mitt mål med kontot. Det var faktiskt inte så länge sedan som jag skrev ett inlägg om det. Det är det här inlägget. Jag hade ett mål med mitt konto. Det var att få kontakt med andra människor som också blivit berörda eller känner någon berörd med synskada eller ögonsjukdom. Mitt mål var att lära känna andra, lära känna mig själv. Våga dela med mig av min svaghet utan att skämmas. Och jag har nått mitt mål och mycket mer. Inte trodde jag att mitt konto skulle få så, eller att jag skulle få så många nya vänner. Och inte trodde jag att mitt konto skulle spridas och bli stort inom den lilla glaukomvärlden. Jag är så tacksam och nöjd. Det är då det första stycket jag skrev i det här inlägget. Och sen så bara kände jag att jag har fått massa nya kontakter och barnen liksom blev gravid. Och kanske liksom kastar ut en fundering. Det är alltid någon som svarar, kommer med tips. Jag alltså, känner mig liksom så nöjd med hur det blev. Jag trodde aldrig att jag skulle komma hit överhuvudtaget. Nu är jag bara liksom klar och lägger upp och bara njuter av den kontakten som finns där inne med alla människor.
Så vad har det här gjort med dig?
Alltså när jag började, då var jag fortfarande lite så här att jag gömde mig lite. Jag kan inte varit öppen liksom till mig själv. Och sen med tiden så har jag bara växt mer och mer att jag skäms inte om jag behöver ta fram mitt förstoringsglas. Jag har liksom lärt känna andra människor som gör så. Så jag har också liksom inspirerats mycket av andra personer och lärt mig jättemycket av dem. Och då har jag ju liksom utvecklats i mig själv. För något år sedan så då var det liksom verkligen så här att jag kommer inte liksom ha ett nice liv. Hur ska man kunna ha barn när man ser dåligt och träffa någon? Och jag var så negativ till mig själv och min synskada. Och vad ska jag jobba med och allting. Det känns tufft liksom. Det hade jättemycket fördomar kan man säga. Alltså fördomar om synskadade personer som jag applicerade på mig själv. Jättemycket. Och nu ser jag att det där har bara varit självhat. Jättemycket. Och det finns inte längre hos mig.
Livet har tagit en annan vändning. Sara blir förälder. Hon har ett jobb på Arbetsförmedlingen där hon hjälper personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. och även Instagramkontot utvecklas.
Nu när jag kommer bli mamma så tror jag att jag kommer att kunna vända mig mycket till andra med frågor. Det liksom ser jag fram emot, att där vet att jag kommer nog stötta på olika saker som jag har svårt för, eller hur kan man hantera den här situationen. Då kommer jag nog behöva, jag kanske skriva av mig mina tankar om det och kanske vända mig efter lite tips och råd. Jag har redan fått jättemycket bra tips och råd om hur man kan göra för att underlätta när man har en synskada och har ett litet barn. Så det är väl i så fall det som jag tänker komma skall på kontot.
Så då blir det liksom mer till nytta för dig själv?
Ja, det är det bästa nu när man har fått några följare och många har egen erfarenhet. Så får jag jättemycket hjälp. Och det är ju det bästa, det är jättelyxigt.
Vart är kontot på väg då?
Jag har ingen aning. Och det är väl det som är lite spännande.
Sara Linard, som har sitt Instagramkonto Glaukom Sara. Musiken var Butterflies pianosonata och SYML, Where's My Love?
Reporter i inslaget är Aziza Dawadi vid Läns- och Riksnytt.
Anslagstavla.
SRF Härnösand inbjuder till årsmöte lördagen den 11 mars klockan 12 på Härnösands folkhögskola. Det hela börjar med lunch och därefter blir det mötesförhandlingar och sedan avslutas det med fika. Årsmötet är beräknat vara klart klockan 15. Lokalföreningen bjuder på lunch och fika. Senaste anmälningsdatum är måndagen den 27 februari och anmälan ska gå till Sylvia Hedin 070 345 93 38 eller till Kamal Soleimani 0730 350 358. Vid anmälan meddela om du önskar specialkost. Du som anmäler dig får handlingarna skickade hem till dig. Om du inte tänker delta i mötet men ändå vill ha årsmöteshandlingarna så vänd dig till Fredrik Lundström på kansliet så skickar han handlingarna. Ni är hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Claes Norberg till E-Street den 29 mars. Claes Norberg från Nora i Ångermanland är en glad musikant, en driven och mångfacetterad artist som bjuder på sig själv och gärna plockar fram det helt oväntade som kupletter och opera, visor och rock vid sina variationsrika och uppskattade framträdanden. En efterfrågad och omtyckt, välutbildad och ytterst kompetent musikalisk glädjespridare med många väl stämda strängar på sin välstämda lyra. Nu har ni chansen att lyssna till Claes Norberg på E-Street i Sundsvall den 29 mars. Biljettpriset är 315 kronor och föreställningen är en timme och en kvart, det vill säga 75 minuter. Kulturombudet Marianne Bergman har förbokat 8 biljetter. Föreställningen dagen innan är slutsåld, så först till kvarn. Ring Marianne Bergman 070 6521 404. Senast den 23 februari vill Marianne ha klart med biljetterna. Och ni får en sittplats, en stol, vid själva framträdandet som börjar klockan 19.00 onsdagen den 29 mars på E-Street vid Esplanaden i Sundsvall. SRF Sundsvall har tillsammans med syntolkarna i Västernorrland tagit fram en lista på filmer och föreställningar. Men för att biofilmer ska syntolkas krävs det att minst 5 anmälningar har inkommit. Frågor och anmälan kan göras till Marianne Bergman på telefonnummer 070 652 1404. 7 mars, Kungen, regi Karin Af Klintberg. Det är en dokumentärfilm om kungen. Hon har följt Carl Gustav i samtal om allt från barndomen till kungalivets upp- och nedgångar. Är du intresserad kan du anmäla dig så fort som möjligt till Marianne Bergman. 11 mars klockan 16 på Konsertteatern. Avgörande ögonblick. Biljettpriset är 230 kronor. Här måste din anmälan vara gjord senast den 17 februari till Kulturombudet. Och slutligen en biofilm den 21 mars. Andra akten, regi Mårten Klingberg. Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Evas exman flyttar in tvärs över gatan med sin nya fru och Evas son verkar tröttna på sin mammas daltande och vill klara sig själv. Vad ska Eva göra av all tid? Ett extra knäck dyker upp som Eva inte kan motstå. Och den store stjärnskådespelaren Harald Skog har drabbats av en stroke och behöver rehabilitering i sitt eget hem. Vad som börjar som en katastrof växer till en varm vänskap, spirande livsglädje och till ett hopp om att livet inte är över. I rollerna bland annat Rolf Lassgård och Lena Olin. Frågor och anmälningar till teater och bio kan du göra till Marianne Bergman 070 652 1404. När det gäller filmerna på bio behövs minst 5 anmälningar för att filmerna ska syntolkas. SRF Örnsköldsvik kallar till årsmöte den 18 mars 2023. Platsen är Fabriksgatan 25A i Örnsköldsvik. Tid 13.00 till cirka 15.30. Förutom årsmöte planerar SRF Örnsköldsvik en trevlig stund med fika och bingo. Er anmälan vill föreningen ha senast den 3 mars. Så att handlingarna kan skickas ut och nå er i stadgeenlig tid inför mötet. Uppge i er anmälan på vilket media ni önskar handlingarna. Och er anmälan gör ni till Sixten Levander på telefonnummer 076 784 7589. Varmt välkomna hälsar SRF styrelse i Örnsköldsvik. SRF Sundsvall inbjuder till årsmöte den 9 mars på Skeppargatan 5A, våning 4, klockan 17.00 och mötet beräknas avslutas kring 20.00. Föreningen bjuder på en måltid. Var noga med att berätta om eventuella allergier när ni anmäler er till mötet. Möteshandlingarna hålls efter mat och fika. Er anmälan måste SRF Sundsvall ha senast den 23 februari. Så handlingarna kan skickas ut och nå er i stadgeenlig tid inför mötet. Uppge i anmälan på vilket media ni önskar handlingarna. Er anmälan gör ni till Peter Kärnberg på telefonnummer 070 8604 032 eller via e-post peter.kjernberg@srf.nu. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Vad vill du läsa om i taltidningen Spotlight? Var med och tipsa om ämnen och reportage som du vill läsa om i denna taltidning. Alla tips är bättre än inga tips. Taltidningen Spotlight finns till för dig som inte kan läsa tryckt text
och för att göra vardagen lite enklare genom samhällsinformation och reportage. Du kan ringa direkt till redaktören på telefonnummer 0611 845 44 eller till röstbrevlådan som står på dygnet runt 0611 801 30 eller e-posta till redaktionen till adressen taltidningen@rvn.se. Du kan vara anonym om du vill, men det är alltid bra att nämna namn och telefonnummer för återkoppling från redaktören. Välkommen med dina tips. I nästa nummer utav Spotlight så vill vi uppmärksamma den 8 mars, den internationella kvinnodagen. Vi fortsätter i vår serie om synhjälpmedel del 3 där David Renström tipsar om hjälpmedel i hemmet som kan funka för synskadade. Det blir telegram och boktips och anslagstavla och så ett porträtt. Vi ska få träffa en konstnärlig synkapitalist från Örnsköldsvik. Och mycket mera.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.